Viasat Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Proffs på säkra väg och byggarbetsplatser.
Det är tisdag, eller jag får säga, det är det inte. Det är måndag.
Bra.
Det är måndag och dags att spela in en ny Formel 1-podd en dag tidigare än normalt. Och det beror på att vi delar på oss, jag och Erik, den här veckan. Erik ska inte finnas i Sverige då under tisdagen och därför så måste vi då spela in en dag tidigare. Vi ska i veckans Formel 1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg prata det senaste stjärnskottet på racinghimlen i Sverige, Dino Beganovic, som blev klar nu för Ferrari Driver Academy. En verklig fjäder i hatten för Dino och för Rickard Rudell som har jobbat hårt eftersom han då är, ska vi kalla honom manager, och Dino då också till att det här blir av på ett eller annat sätt. En ganska stor omställning för Dino Beganovic. Vi ska komma in på det lite mer om en stund. Vi ska prata israeliskt i Formel 1 igen, får man väl ändå säga. Israelen Roy Nissany kommer att tillhöra Williams-organisationen då, bland annat köra tre stycken fredagsträningar för Williams. Lite konstigt med tanke på att de har signat upp ett par andra förare också. Och sen har vi ju då det faktum att det ser ut att kunna bli ett saudiskt Grand Prix från och med 2023. Den kommer att byggas då på ett lite speciellt område där i Saudiarabien, och det här är ju intressant att prata om, den här utvecklingen då med banor, de nya banorna och var de hamnar. Avslutningsvis så ska vi ju ha ett nytt avsnitt av vår Prost Motorsport Questionnaire, och idag är det ju så att det blir ju ingen tv utan Mange. Eller hur, Erik?
Nej, och den här Mange, det är Magnus Andersson som har varit vår fotograf sedan 2008. Och det blir ingen tv utan honom.
Nej, han är den enda i världen som har knuffat omkull Bernie Ecclestone i depån.
Ja, vi kan ju inte säga det är ett statistiskt säkerställt då, men liksom, det, i varje fall att ha det på bild.
Jag vet att han är ensam om det. Jag bara känner det i mitt hjärta.
Mm. Då så. Nej, men han är en... Många har varit nyfikna på Magnus, så nu kommer ni få lära er allt ni någonsin kommer behöva veta om Magnus Andersson.
Exakt. Inspelning måndag, vad händer tisdag för din del?
Då flyger jag 06.50 tror jag till London för den här årliga broadcaster-workshopen med Formel 1. Du orkar inte gå upp så tidigt så du stannar hemma. Men det ska bli intressant. Det är alltid en... Det kickar igång F1-säsongen på något sätt för mig i alla fall.
Är ni på Twickenham i år också?
Nej, nu är vi på gamla vanliga Marriott på Heathrow.
Aha, okej. Okay. Ja, men det är ju bra. Det är ju faktiskt praktiskt. Twickenham var inte så himla långt ifrån Heathrow i och för sig. Twickenham som alltså är en stor rugbystadion där vi var förra året när jag var med på den här workshopen. Vad räknar du med att få reda på? Har du fått några hintar om vad det kommer att handla om?
Ja, men det kommer vara mycket. Det är ju tv-mässigt såklart, så kommer de ju titta på vad som kommer vara nytt och vad de vill ha av oss och vad vi vill ha av dem och så vidare. Men det blir även en hel del massa genomgångar, så att jag vet att Chase Carey ska prata, och sen så är inte Ross Brawn där i år utan Pat Simmons är där och ska prata om framtid helt enkelt, så man är med i matchen där. Och sen så är det ju alltid Dean Locke som är producent för hela världsfriden, och man får höra alla nyheter som man behöver helt enkelt.
Ja, vi ska prata Dino Beganovic, en ung pojk från Linköping som nu får tidernas chans. Och han kommer nu att ansluta till Ferrari Driver Academy och kliva upp från go-kart-klasserna nu upp till att köra riktig bil, och det kommer att bli Formel 4 för hans del. Som vi har nämnt så är han ju supportad av Rickard Rudell då, som inte bara gör det, han jobbar ju delvis med oss också. Du tog och ringde upp Rickard lite och hörde vad är det som gäller egentligen?
Ja, exakt, för nu hörde man att han skulle dit och han är med om hela den här processen då, att vara med i ett förarprogram, vilket är, vad jag vet, så jag menar, Felix var ju kontrakterade av Mercedes under lång tid, Felix Rosenqvist alltså, men det var inte samma typ av program. Det här är verkligen någonting som de suger in unga förare och liksom gör en verkligen genuin utbildning inom racing då. Så det här ska vi titta på såklart lite närmare på under kommande säsong. Jag hoppas på att kunna göra ett reportage med honom och berätta lite mer om vad som faktiskt händer i ett förarprogram. Men kort vad som händer närmaste veckorna för Dino då är att han ska åka till Maranello den här veckan. Han ska vara där i ungefär 2 veckor. Och det de gör är egentligen att de börjar utbildningen för att ta honom från karting till racing helt enkelt. Och det kan till exempel vara någonting som bilfysik, hur bilen uppträder. Vet, kartar har ju inte någon fjädring, det har ju bilar. Så vad händer liksom när man bromsar och bilen pitchar framåt och vad innebär det för inställningar och så vidare. Och då, de sitter i skolbänken helt enkelt och får den här utbildningen. Och hela tanken med det här är då att ge alla förarna i det här programmet verktyg för att kunna ge feedback. Sen så kommer de ju göra en hel del fysträning. De ska såklart lära sig italienska. Det är en självklarhet om man är en del av Ferrari Driver Academy.
Jag tittar lite grann på vilka som har deltagit eller varit med i det här förprogrammet genom åren då, och det är ju några namn som sticker ut givetvis då lite mer. Jag tänker på Jules Bianchi då, som olyckligtvis förolyckades då i en krasch på Suzuka 2014. Han tillhörde det här programmet 2013-14 och var ju predestinerad att hamna i Ferrari enligt de flesta då, även om ingenting liksom är 100% bekräftat. Men det var väl så att Jules Bianchi var Ferraris nästa stjärna så att säga då. Han tillhörde det här programmet mellan 2009 då, och fram till och med 2014. Mirko Bortolotti har tillhört det här under 2010. Han körde GP3 den säsongen. Daniel Sampieri, en annan italienare som också var med den säsongen. Sergio Perez tillhörde Ferrari Driver Academy under åren 10-12 innan han då bestämde sig för att gå till McLaren 13. Då fick han ju kliva av det här. Lance Stroll har tillhört Ferrari Driver Academy. Raffaele Marciello som var tredje förare i Sauber bland annat en sväng. Antonio Fucco som har kört länge i GP3 nu har väl inte varit superlysande. Guang Zhou, kinesen som också finns med i Ferraris organisation, och så Charles Leclerc då förstås. Och nu får de då sällskap av eller programmet tar in då Arthur Leclerc som är lillebror till Charles, och Dino Beganovic. Det var de två som presenterades nu. På den här listan står också Sebastian Montoya, son till Juan Pablo Montoya som åker OK Junior fortfarande då i go-kart, men som går upp i Formel 4 även han kommande säsong. Jag undrar om inte det, jag tror inte det är riktigt klart ännu att Montoya tillhör Ferrari Driver Academy, för då hade han nog blivit presenterad samtidigt med Dino och Arthur Leclerc.
Mm. Säkert. Men det är ju Charles Leclerc är ju den som är kanske den klarast, eller han är den klarast lysande stjärnan på den fronten så att säga, och är väl den som har liksom gått hela vägen verkligen på. Jag menar, Giovinazzi var väl med i Ferrari Driver Academy, men han var väl inte lika djupt. Han var inte den, någon som liksom togs från kartingen och sen så sattes han i Formel 1 på samma sätt.
De som tillhör just nu då, som Arthur Leclerc och Dino Beganovic ansluter till, det är Giuliano Alesi, det är son till Jean Alesi, det är Marcus Armstrong, det är Enzo Fittipaldi, det är Callum Ilott som vi har sett i Formel 2, Robert Schwartzman, regerande Formel 3-mästare nu som går upp i Formel 2, ryss Gianluca Petikoff som har kört Formula Regional European Championship med brasilianer. Mick Schumacher förstås, David Tonizza, Amos Laurito och Gianfranco Gigliole. De kör alla tre Formula One e-sports och tillhör alltså Ferrari Driver Academy. Det är lite spännande. Och sen blir det då Arthur Leclerc och Dino Beganovic då, som ansluter.
Mm. Ja, men man förstår ju att det är klart att racingen är ju i fokus här såklart. Men, så det är ingen skola som är liksom, de får inte lära sig matte om det inte har att göra med racerbilar. Men däremot, som jag sa då, med bilfysik och sånt. Och sen så är det även så här vett och etikett ungefär. Alltså att ska du tävla i Mexiko, då får du lära dig lite om Mexiko innan du åker dit. Så att du ska vara liksom en ambassadör för märket också, antar jag då. Och grejen är då att jag tror att Bino är fortfarande 15 år gammal. Så att när han går ut skolan i vår så kommer han mer eller mindre vara bosatt i Maranello. Och han ska köra då italienska F4 för Prema-teamet, och delar av tyska F4. Det är inte riktigt bestämt vilka delar av det tyska mästerskapet han ska köra. Och Prema och Ferrari har ju nära samarbete, så det är inte ovanligt att förare hamnar i Prema som är med i Ferrari Driver Academy.
Nej, det här är ett spännande avtal givetvis för Dino. Ett bra avtal får man väl ändå säga då, där Ferrari spenderar en hel del pengar på sina förare då, inte bara på racingbudget så att säga då, till Prema, men det är klart att de subventionerar priset till Prema, men också då i all den här andra utbildningen, om vi kan kalla det det då. Det tycker jag tycker det låter bra. Jag måste säga att jag har inte varit jätteimponerad av Ferrari Driver Academy fram till och med ett par år sedan, när vi började se att det började hända någonting, när de faktiskt hittade gubbar. Jag menar, det har ju varit mycket folk som har kommit och gått där som inte har varit speciellt bra, eller i alla fall inte har gjort speciellt bra resultat. Och då blir det ju inte riktigt det är liksom den känslan att det här förarprogrammet är starkt på samma sätt som till exempel Red Bull har matat fram sina talanger då, genom sitt juniorprogram.
Ja, men känslan är väl lite sådär, och jag vet inte ens om det stämmer, men att det har varit lite en sån här grej så att du kan nästan köpa det in. Alltså, säg Lance Stroll, nu gjorde han väldigt bra ifrån sig i Formel 3 för Prema-stallet när det begav sig, så det är kanske inte helt konstigt, men det är väl också, om man tittar bakåt, så är det, du vet, de har en kines där som kanske inte riktigt är 100%, och det är väl tydligt då att varför han var med var väl att det var väldigt bra att ha en kinesisk förare i förarprogrammet och kanske kunna ta honom till Formel 1 då för att sälja Ferrari-bilar i Kina. Så att jag menar, det är lite sådana där grejer som jag antar att du syftar på. Mm. Men kolla på Charles Leclerc, då kan man ju ändra uppfattning lite grann.
Ja visst, men det roliga var med Charles Leclerc, det var ju att han var ju inte nummer ett när han kom upp, utan det var ju faktiskt Antonio Giovinazzi då. Och han har ju inte tillhört Ferraris juniorprogram på det sättet. Han är backad av Ferrari, men snarare kontrakterad av FCA, alltså hela koncernen. Okay. Då. Så att, men jag vet ju att det finns fler av förarna i det här förprogrammet just nu som får egentligen inget ekonomiskt stöd överhuvudtaget från Ferrari, utan får möjlighet att använda brandingen Ferrari i sin egen marknadsföring för att skapa möjligheter då till en budget så att man kan resa vidare.
Mm. Men det sägs att Dino Beganovic ska vara den mest talangfulla föraren som Sverige har skakat fram i karting i alla fall, enligt Joakim Ward och med flera. Så att man hoppas ju att det där ska utvecklas även i bilar.
Verkligen, och jag menar, om Joakim Ward säger det, då stämmer det förmodligen, för är det någon som har erfarenhet och kunskap om det här så är det ju han. Jag själv har extremt dålig koll på kartingjuniorerna och vet ju inte ens vad jag ska kolla efter om de är bra, mer än resultaten givetvis. Men Dino har ju trots att han inte riktigt har haft den där yttersta fabriksbackningen som många av dem han har tävlat mot haft, ändå varit med och slagits där alla längst fram hela tiden. Och jag har ju liksom på nära håll kunnat se hur Rickard Rudell då, när han har hållit koll på Dino så att säga, och man har, Dino är egentligen den första som det har varit möjligt att följa för min del i alla fall lite mer då. Man har ju följt upp ändå, men
det har man. Men du, det är jättekul för Dino Beganovic och förhoppningsvis för Sverige i framtiden. Någon som inte är med i Ferrari Driver Academy är Roy Nissany.
Israelisk förare som kommit och gått lite grann. Jag trodde nästan han hade lagt av, ärligt talat, när han dök upp på tapeten igen här nu då, som Williams-förare. Och jag har väl inte satt mig in i det så här fantastiskt mycket runt omkring hans comeback, om vi får kalla det. Men jag vet att du har läst på lite.
Ja, egentligen inte så mycket om honom, för han ska köra 3 fredagsträningar för Williams. Så det jag tyckte var noterbart när de släppte det här då var att de gjorde det i Israel då Claire Williams var där. Och jag menar, de har tagit dit en bil för att presentera det här samarbetet då. Och det var ju lite ovanligt mycket uppståndelse för en person som ska bli tredje förare och kanske är i sanningens namn fjärde förare i bästa fall då, och ska köra 3 fredagsträningar. Och det är lite lustigt då att de har Dan Ticktum och Jamie Chadwick, det var hon som vann W Series i fjol då som utvecklingsförare redan, och Dan Ticktum är väl, ska man väl säga, har kommit lite längre än Roy Nissany i racingkarriären.
Nissan som tävlade 2018 då i Formel 2 kom 2.22 totalt i mästerskapet, och jag menar, det säger väl en del. Sen hade han faktiskt en skada som gjorde att han inte kunde köra under fjolåret. Mm. Nu gör han väl ett försök att ta sig in då på racingmarknaden igen. Jag undrar om han egentligen har några ambitioner att få köra Formel 1, tävla i Formel 1, va? Men kanske ambitioner att bli, vad ska vi kalla det, professionell racerförare åtminstone, genom den här språngbrädan då.
Men du, det är det här som är det viktiga. Kommer du ihåg hans far?
Ja, jag gör det. Chanuk Nissani som körde en träning för Minardi i Ungern. Jag tror det var Jordan, men det var Minardi i Ungern 2005. Det gick väl så där här för mig.
Ja, du, jag har lite hans story här som jag tycker är ganska rolig faktiskt.
Shoot.
Och för Chanuk Nissani, han började tävla 2002 i bilar då, och då satt han sig i, han är Israel då, men jag tror att båda de här två är bofasta i Budapest i Ungern alltså. Så han körde ungerska F2000-mästerskapet och han började med det då när han var 38 år gammal, och han var ganska framgångsrik där. Jag tror att han vann serien andra året han körde, och han bestämde sig för att hans talang inte kunde stanna i Ungern utan klev upp till Formel 3000 där ett antal race i alla fall, där han var flera sekunder off pace. Och det här var någonting som då Jordan Grand Prix fick upp ögonen för och gav honom ett test 2004 på Silverstone, och där var han 18 sekunder bakom snabbaste tid som Kimi Räikkönen satte den dagen då. Och som sig bör då så skapade den prestationen huggsexa i F1-depån, och han blev då officiell testförare för Minardi 2005.
Det är lite ironi här, känner jag.
Det är en aning ironi här faktiskt. Och det finns ett test då som han körde under 2005 då på Misano, där han enligt legenden då snurrade 5 gånger på 6 varv.
Bra jobbat där.
Och tog ut, och under tiden då, under de här 5 snurrningarna på de 6 varven, så tog han ut 2 rödflaggor då. Och det här är någonting såklart som dåvarande teamchefen för Minardi, Paul Stoddart, verkligen gillade. Och kom överens med Nissani att han skulle köra FP1 i Ungerns Grand Prix 2005. Vilket råkade falla då på hans 42:a födelsedag. Så att 42 år gammal debuterade i Formel 1. Och efter några varv då så klagade han när han kom in i depån över att han hade för mycket grepp.
Okej. Okay. Ja, det är ett vanligt bekymmer man har.
Ja, jag tycker också att det är skitjobbigt när man har för mycket grepp faktiskt. Men sen åkte han ut igen, fastnade i en sandfolla, och då kunde han inte få av ratten. Så han satt kvar i bilen medan den bärgades, och hans bästa tid under den FP1-en då var 13 sekunder bakom Alex Wurz i McLaren.
Mm. Spännande, vilken karriär. 4 år efter att han började köra bil satt han alltså i en Formel 1-bil under en officiell...
Komet.
Snacka vilken om karriär, ja, verkligen. Ja. Det betyder ju att det är inte helt kört för dig åtminstone.
Nej, jag måste börja i år. Nej, nästa år. Nästa. Jag kan liksom försöka hitta lite spons i år, så är jag hemma till nästa år.
Lite...
Nej, men grejen är så här, jag kan tycka så här att okej, det här är ju helt sjukt att det kan gå så att han får faktiskt bli officiell testförare. Det säger ganska mycket, kanske om den tiden. Nu är det ju liksom lite jobbigare med superlicenspoäng och allting sånt. Men det är lite sån här grej, vilket den här artikeln där jag hittade den här informationen om överhuvudtaget, som de också konstaterar att vad fan, har man så mycket pengar, man själv sitter ju och drömmer om det här, att kunna göra det här. Så att jag menar, hade jag varit så ekonomiskt oberoende så att det här var möjligt, jag menar, alltså, jag kan inte klandra honom i alla fall.
Verkligen inte, va? Jag hade kanske gått tillväga på ett annat sätt. Det finns ju andra människor som idag är väldigt välbärgade och som skaffar sig en Formel 1-bil och som de låter någon annan driva så att man kan köra den så som det var tänkt, så att säga, va? Och det är ju...
Man vill ju bidra till teamet.
Ja, jo visst, men då...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Då har man ju ganska lite koll på, eller man har lite självinsikt. Men å andra sidan har man en dröm om att någon gång ska jag ha varit med under en tävlingshelg. Och, och bli fotograferad i race overall med de andra förarna, hej och så här, fine, shoot. Mm. Och som sagt, idag är det där i praktiken omöjligt. Eftersom du till och med måste ha fredagstränings superlicenspoäng. Jag tror det är 20, 20 sådana som man behöver för att överhuvudtaget få delta under en tävlingshelg då, med den här gröna lampan i bak istället för röd. Så att, det är fascinerande. Det här, det kommer tillbaka när du berättar om det. Hela den här storyn runt omkring den här Chanuk Nissani då, som inte var ingen klippa direkt bakom ratten, men som ändå gav det chansen. Och Roy Nissani, han har väl varit okej, tycker jag, ändå genom åren. Han har inte varit någon katastrof.
Nej, och det var den här skadan. Jag kan inte säga vad skadan var, men han hade ju kört 2019 om det inte hade varit för den då. Så man ska inte hugga honom vid fotknölarna, men det är väl kanske liksom lite sådär. Det är ju sånt här som skaver lite.
Visst, körde ju 3 säsonger då i Renault 3,5. Där han körde då.
Det hette V8 eller var det? Formula V8.
Ja, World Series. Just det, innan de splittade. Just det. Och var 4 som bäst där då, 2016 då, tillsammans med teamet som kallas för Lotus. Det är om Roy Nissani. Vi får se hur det går för honom. Men det intressanta är ju, som du säger, det är ju ett tydligt tecken på att Williams står med plånboken öppen om det kommer någon med pengar. Och de skäms liksom inte heller att åka dit och säga att ja, men han är en talang och det här, han imponerade på oss under testen i Abu Dhabi, hela den biten. Va? Det är ju så här, det är ju lite Formel 1 i ett nötskal emellanåt, att det blir ju lite grann av en illusion, va? Man skapar en illusion och så bara står man där och så är man stoneface och man är glad, tar bilderna, tas och alla vet egentligen vad det handlar om. Men det blir liksom, man gör det ändå bara. Och sen, sen så diskuterar man inte, man tiger ihjäl det och sen så bara rullar livet på något sätt. Och det är väl så som det kommer att bli med den här historien också, antar jag.
Antagligen. Mm. Men du, lite nya race då?
Ja, det kan bli det i alla fall. Det pratas om, eller vi har sett bilder de senaste dagarna på prominenta förare då som flögs över till Saudiarabien för att, vad ska vi kalla det, promotare, ett nytt banbygge som ska ta sin början nu då. Vad hette stället? Qiddiya?
Qiddiya, tror jag att det uttalas. Ja. Vi får väl se.
5 mil från Riyadh, som är huvudstaden då i Saudiarabien då, där Alex Wurz faktiskt det är designer till den här banan då. Och det ska bli det här kommer bli världens största motorsportanläggning, och det är ju inte så konstigt att när de laddar där i Saudiarabien, då laddar de ordentligt. Och det kommer att bli en riktig lekstuga för bilar och motorcyklar och alla tänkbara fordon, är helt övertygad om. Och faktum är att jag pratade lite grann med Alexander Wurz i Kina i början på året om just det här, och han kunde inte avslöja var det här projektet var, men han var väldigt så här, han brann verkligen för att bygga en bana nu, inte så som Herman Tilke byggt banor, utan en bana som passar alla ändamål och hela den biten, va? Och inte bara långa raksträckor, hårnål och sen bygga in några snabba svängar och du vet det där som är det kända Tilke-greppet. Då ska man dock komma ihåg att Herman Tilke började jobba hos Alexander Wurz pappa. För pappa Wurz har ju tydligen jobbat med bandesign och sånt i många år. Och det är väl det företaget som Alexander Wurz nu då driver vidare. Därifrån har liksom Tilke knoppat av då och fått bli den som bygger Formel 1-banor över världen då. Men just det här projektet, om jag förstått saken rätt, är Alexander Wurz.
Mm. Det är det. Och det handlar alltså om en stadium och stadsbana. Så att det är liksom, på något sätt så ska du kunna sitta i stadion och se 6 kilometer av banan. Och så går den ut i någon stadsmiljö förbi. Liksom sådär. Men grejen är att de här, det man pratar om stad nu finns ju inte idag. Utan det är ju mer ett eventområde nu som jag tror att de håller på. För jag vet att det var lite folk från Viasat över i Saudiarabien, för det var någon UFC-fighter. Jag är inte så bevandrad på området. Men de var där och... eller om det var boxning. Det var nog boxning. Ja. Och då skulle de riva det. Hela det där stället. Liksom. Det var, du vet, var byggt för 2 år sedan, men de skulle riva det nu för att de skulle bygga någonting annat där. Och det tror jag är den här området där banan ska ligga då. Men det är ju också sådär, det sägs att Chase Carey och Sean Bratches besökte Saudiarabien i fjol. Och som sagt då i fredags så var Alexander Wurz där, för de hade någon launch event för den här banan då. Och då har de tagit dit Damon Hill, Romain Grosjean, Nico Rosberg och Nico Hülkenberg var på plats då. Och det är lite den här gängsteformen som man ska launcha banor. Man kommer ihåg hur det var i Azerbaijan, och då var ju Fernando Alonso var ju deras ambassadör då, så han gick runt och sa att det här kommer bli toppen. Vilket det faktiskt blev, sett i racerbana till sätt då. Men
det är ju...
kanske Saudiarabien 2023.
Ja, och vi har ju pratat om det såklart. Hur sugen är man på att åka till Saudiarabien då till ytterligare ett sånt där race här bortöver? Och då skulle jag vilja dela på det i två bitar. Jag har egentligen inget problem med att åka till, rent praktiskt åka till Saudiarabien, vara på hotellet och vara på banan, vilket är min vardag när jag är ute på race. Mm. Det är fine. Det kommer att vara fina hotell och banan kommer att vara toppen. Det kommer att vara en superanläggning, helt övertygad. Och kanske till och med tycker att det är ett av de bättre ställena att vara på. Men sen finns det den andra delen då, att vi ser ju en tydlig trend var de här nya banorna hamnar någonstans. Och det blir ju alltid den politiska diskussionen, så att säga, är Saudiarabien ett land som man verkligen ska promota med sport av det här slaget? Va? Är Kina det? Är USA det? Är Azerbaijan det? Och så vidare. Det finns ju massor med frågetecken kring både det ena och det tredje. Va? Jag vill inte lägga mig i den politiska diskussionen. Jag tror att det här kommer att bli ett fantastiskt ställe att se Formel 1 på, köra Formel 1 på, själva eventet, hela den biten. Va? Det andra, det är en för stor fråga, åtminstone för lilla mig, och liksom ta in.
Mm. Ja, så absolut. Så jag kan... Ja, men jag vet inte riktigt, det är lite så oförberett samtalsmässigt, men det är klart att, jag menar, Saudiarabien, man vet ju en hel del vad som pågår, och jag menar, men då är det frågan om så här, ska vi värdera det mot vad Kina gör till exempel, eller vad Abu Dhabi gör, eller Bahrain, eller vad nu kan tänkas vara. Det är också diktaturer, i mångt och mycket i alla fall. Det heter demokrati i Kina, men det är det ju inte. Liksom, utan, så att, men det finns ju massa saker, men det som jag tycker är lite synd då, om man tittar på det i ett lite större perspektiv, vad F1 gör, det är klart att när man då behöver skapa relevans någonstans för sin egen sport, jag menar, då gör man saker för att det ska bli klimatneutralt 2030 och massa positiva saker. Det som jag tycker det är lite dumt om man tittar på det utifrån är att man kanske öppnar upp för annan form av kritik istället, som inte jag tror är speciellt positiv för sporten som helhet.
Mm. Ja, så kan det givetvis vara. Det här är ju väldigt, det är ju tidigt skede ännu, och det är ju inte, vad jag förstår, något kontrakt för något race påskrivet än, eller? Har du läst något?
Nej, nej. De håller på, de ska få sån här, vad heter det? GP1, eller vad heter det? En klassning på banan.
Aha, okay.
Och då måste de ha den bästa klassningen.
Grade A heter det inte så?
Ja, Grade A heter det. Eller Grade 1 heter
grade
det faktiskt.
Grade 1 kanske heter det, ja. Just det. Ja, det lär inte vara något större problem. Och som sagt, om jag uppfattar Alexander Wurz rätt, så är det här kommer att bli state of the art. Det är något större och vräkare än det som de kommer att bygga här i Saudiarabien. Det har vi nog aldrig sett tidigare. I banväg. Så att typ Yas Marina och de kommer att blekna lite grann.
Mm. Men då kan vi också bara konstatera, i det här stora hela så snackar man då om Köpenhamns Grand Prix. Sånt här känns ju mindre och mindre troligt när man vet hindren som ligger för ett race i Skandinavien, med liksom stänga av städer och miljökrav och allting vad det är, så då tror jag att det är, vi ska bara konstatera att det blir längre och längre bort att vi kommer få ett race i Skandinavien.
Mm. Ja, det är möjligt. Jag har inte riktigt den insyn, jag vet hur nära det var med det här racet i Danmark, men om jag, jag hörde ju lite vad, hur surret gick så att säga, att det inte var så himla långt bort ändå. Och det, jag vet inte riktigt vilka, det skulle man ju vilja ta reda på någon gång, vad är kriterierna? Finns det några grundkriterier, några bockar, några rutor som man måste bocka av då på väg fram mot att fan ordna ett Grand Prix med Formel 1 till att börja med, innan man sen kan börja med hemopinionen då för att skapa förutsättningar för det?
Jag tror inte att det går åt det hållet, utan jag tror snarare att det är så här att du får lösa det. Jag menar, F1 är öppna och sen så när du har allting på bordet, då ska de ha betalt för att få arrangera ett Formel 1-lopp, och då är det upp till dig att lösa det praktiska. Och det, jag tror att det är praktiska, det är där det är problemet för ett skandinaviskt land. För att det finns ganska mycket motstånd i hemmaopinionen oftast då. För att de vill inte stänga av. Det är samma sak som det var i Miami. De vill inte stänga av den där highway bla 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 för att kunna anordna racet. Kolla bara liksom att om man tänker ändå USA är ju lite mer benägna, tror jag, att anordna ett F1-race. Men det är ändå svårt i en stad att göra det. Så att jag menar, I don't think so.
Det är det som är skillnaden mellan demokratier och diktaturer, antar jag.
Det är väl det, och sen så dessutom då att om man ska bygga en grade 1-bana i Skandinavien, det är enorma pengar det också. Så att, och jag menar att bygga om Anderstorp, ja det skulle väl gå, men du skulle behöva x antal miljarder för att komma dit.
Mm, så är det. Du, apropå, vad roligt att du nämner Miami. Jag har hört djungeltrumman har trummat på att det faktiskt kommer att bekräftas ett race i Miami i slutet av februari.
Oj.
Att det till och med finns ett datum för när ett så kallat announcement skulle kunna komma då för ett race i Miami. Jag har ingen som helst aning om det här stämmer. Jag har haft lite svårt att värdera källan, men, ja, vi får se. Jag säger det nu, så behöver vi inte bli förvånade.
You heard it here, typ
först. Ja, exakt så. Exakt typ. Så. Just det. Nu är det dags för någonting helt annat. Viasat Motors Formel 1-podd som rullar vidare då. Och vi rullar vidare inte minst då med vårt Prost Motorsport-questionnär, Erik. Idag är det en spännande gäst.
Ja, Magnus Andersson. Vi har presenterat honom i början av den här podcasten. Men vad ska man säga om honom? Ja. Han är en hallänning som började jobba för Viasat och våra F1-sändningar 2008. Han berättar hur han började med det här, och det är genom dig inte minst, så att mer om det lite senare. Men en gladlynt typ kan man väl konstatera.
Ja, faktiskt en av mina absolut bästa vänner också har det blivit genom åren. Hallänningen sann med modifikation. Han kommer ju från Vänersborg från början. Ja. Han är västgöte. Så att, och det är det som går igenom lite grann i hans dialekt, för den är inte direkt, det är inte gåkbåk direkt när han pratar.
Nej, så är det inte. Så att, säger man så i
gåka? Man heter gåka. Gåka. Ja, okay. Det är ju halländska. Jag är inte jättebra på härma dialekter, men jag tycker det är kul att härma dialekter även om jag inte gör det så bra. Hur som helst, vi låter det vara. De här intervjuerna då, de här Prost Motorsport Questionnaire, presenteras som vanligt utav Bertasoni. Bertasoni, det här italienska familjeföretaget som gör köksutrustning, vacker sådan. De tycker om att säga att de vill hjälpa folk att laga mat på ett vackert sätt. Och grejerna är fina, väldigt, väldigt fina. Och vill du se själv hur de ser ut, gå in på bertasoni.se. Bertasoni.se är adressen för detta. Alltså nu tycker jag vi kör igång. Prost Motorsport Questionnaire, vad är det nu? Del 5.
5.
Med ingen mindre än Magnus Andersson. Och vi konstaterar att det blir ingen tv utan Mange.
Magnus Andersson, vi ska hoppa raka vägen in i det här frågeformuläret.
Underbart.
Är du peppad?
Absolut, men vad roligt att vara med på den. Andra gången som är på nu.
Mm, faktiskt. Och nästan den tredje. Ja. För att vi har spelat in den här intervjun tidigare faktiskt, kan vi väl lära känna.
Ja, vad hände där?
Ja, Det blev för...
för långdraget.
Det var för långrandig.
Exakt.
Ja, det var för långrandig.
Och du, Erik, du, jag tyckte det lät som att du sloddrar nästan lite grann.
Jag var bara lite trött.
Ja, exakt, nej, exakt. Nej. Glada på
er. Storyn var att vi gjorde det här kanske vid midnatt eller någonting. Mm. Närmare midnatt.
Exakt.
Race-dagen i Abu Dhabi. Ja, och då det blev inte bra helt enkelt.
Helt enkelt. Kanske lägga i rondan. Men det var gött.
Ja.
Underbart.
Vi gör det. All right, Magnus. Vilken motorsportspersonlighet, levande eller bortgången, beundrar du mest?
Det finns ju... Den som absolut precis mest är ju Ronny Peterson. När jag var liten och man tittade på Ronny Peterson, det har ju påverkat hela mitt liv egentligen mycket faktiskt. För att när man... Framförallt när han gick bort då var jag 7 år gammal. Och allting som var runt omkring, det är min största idol. När man är 7 år gammal som bara försvinner. Och sen, när man satt och tittade på detta i direktsändning, det blev så otroligt starkt allt detta. Så jag var verkligen tagen utav den grejen när jag var liten.
Men du såg alltså racet?
Absolut,
när det hände?
Ja, absolut. Jag och morsan satt och kollade på det, hela den grejen, och det var otäckt. Jag kan fortfarande få lite kalla kora på ryggen när jag tänker på allt det där upplevelsen. När man är 7 år gammal, det blir så, när det blir liksom död på något sätt som man upplever första gången döden, det var ju otroligt sorgligt och hemskt faktiskt. Så det är klart att Ronny Peterson är den som jag har beundrat mest och tycker är den coolaste racerföraren av alla.
Hur var det då med tanke på det du precis sa? När du besökte Monza för första gången och du känner också Nina Kennedy Pettersson.
Ja. Nej, men det är klart att det är ju, varje gång man kommer till Monza så är det fortfarande starkt. Man åker in i parken där under tunneln, under banan. Och det är klart första gången man var där, då börjar man nästan gråta. För det blir otroligt starkt till allt. Så det är... Ja, underbart.
Mm. Men man har ju förstått det. Det var ju när Ronny gick bort så var det ju som att... Så jag har fått återberättat för mig att det var liksom nästan som att motorsporten dog i Sverige fram
precis.
Tills
just det.
Att STCC satt igång.
Ja. Då var man ju så pass liten så man kommer inte ihåg liksom någonting utav racing på det viset. Men det är liksom att en sån person, att ens hjälte liksom försvinner bara så snabbt. Så det, men det man förstått det klart i efterhand att påverkade ju otroligt mycket liksom med all racing och allting i Sverige. Liksom. Så att det är sorgligt.
Ja, det blev stort och mörkt på en gång.
Ja, det var inte meningen. Nej, men det var inte bra. Vi måste vara lite glada.
Exakt. Men vilken levande person i alla kategorier beundrar du mest?
Det är ju så svårt att veta. Ja. Vilken person i alla kategorier som jag beundrar mest? Ja. Det måste vara min fru. Jag tror faktiskt att Jenny är den bästa personen jag vet. Jag beundrar verkligen som hon jobbar på och sliter på när jag är ute och reser och allting. Hon är bra.
Mm.
Absolut.
Hon är väldigt... Jag kan
intyga.
Jag håller med dig.
Du kan intyga.
Ja, jag intygar.
Ja, det är jättebra. Underbart.
Vi går vidare på lite samma tema då. Mm. Men vilket tillfälle, inte precis samma tema kanske, men vilket tillfälle inom motorsporten har betytt eller påverkat dig mest förutom Ronny Petterssons bortgång?
Ja, just det. Nej, men det är ju det som är tjusningen med motorsport, när man gillar det och får med ett synlighet, att det blir ju så mycket känslor hela tiden när det är vinst, när någon vinner, att de känslorna som man får uppleva, och speciellt om man är på plats och ser det med egna ögon och allting, det blir ju så otroligt mycket känslor, och allt från vinster till besvikelse hos människor, de känslorna som man ser hos människor, det är ju helt otroligt. Det är svårt att ta ut någon speciell sådär. Ja, lurigt ändå. Lite lurigt ändå med.
Ja. Men jag förstår vad du menar. Ja. Det är liksom de gångerna man har sett... Alltså, kanske för att vara lite elak, de gångerna som Lewis Hamilton inte vunnit VM.
Ja, precis. Ja, men så på senare åren så är det absolut. Men sen så kan man ju... Jag kan ju glädjas när man har sett vad han har presterat och se hans ansiktsuttryck efter målgången. Liksom vilken superstjärna. Det är ju helt otroligt. Och det kan man ju verkligen, det påverkar ju en verkligen när man ser människor som är så duktiga på vad de gör ändå. Det är ju fantastiskt ändå.
Mm.
verkligen. Det är det. Absolut.
Hur kommer det sig att du nu när jag ställt de här frågorna till de tre de som varit med i den här intervjuserien tidigare så har det varit, då har det varit enkom reseförare faktiskt.
Ja, just det. Men,
och du är inte det.
Nej, det är lite synd. Och det är lite synd att jag inte är reseförare, för det hade jag gärna varit, måste jag säga.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det också.
Ja, nu. Det är lustigt. Ja, men det är väl därför jag håller på med det här. Att jag tror i grunden så skulle jag nog vilja vara från mitt förra egentligen. Men det blev ju inte så.
Nej, det är det. Det är, de som kan gör det, de som inte kan pratar om det.
Ja,
det
är väl ja, det vi håller på med. Vi försöker då drömma. Men jag ville verkligen börja köra go-kart när jag var liten. Men min morsa, hon jobbade på akuten och hade sett lite läskiga moppolyckor och annat. Så nej, du får inte börja köra go-kart. Och det var ju samma veva som Ronny Peterson körde ihjäl sig, så då blir det inte... Det fick man...
Dålig tajming.
Ja, eller hur? Det var dålig tajming. Nej, jag tror.
Men hur kommer det sig att du började fotografera? Hur du började filma?
Ja, det var... Ja, just formletten är ju början, för jag har alltid älskat, jag har ändå gillat formletten jättemycket. Det var ju en dipp, och sen gick det inte att se på formletten när man var liten i Sverige. Så man började titta på Eurosport kanske när man fick möjlighet 92, 93 och sånt där. Då började man ju följa formletten alltihopa igen. Tyckte jag att det är helt fantastiskt. Så jag har alltid hängt med liksom, och alltid älskat Formel 1 jättemycket. Men sen så det är en tillfällighet verkligen, för jag jobbade med Janne på TV4. Så började vi snacka mycket Formel 1. Jag tyckte man ju lyssnat på Janne i alla år, och sen så sa jag det med, om det någon gång skulle behöva någon som plåtar, så kan det låta att jag mer än gärna skulle hänga med. Och det var precis i samma veva som de startade. Vi har satt motor sen då. Och då var jag ju verkligen på rätt plats och fick jobbet där. 2008 var det första gången som var med på Metron.
Vilket var ditt första race då?
Mitt första riktiga race var Barcelona 2008. Sen åkte vi vidare. Stort. Ja, det var ju helt magiskt. Absolut. Men sen så åkte vi, tror jag, på tre race det året. Då åkte vi till Kina och Brasilien sen på slutet. För det var precis de startade. Vi har satt motor på hösten, det kommer jag ihåg. Sen från 2009 så har jag åkt på alla från mitt race egentligen. Så det är ju, då blir det ju full satsning direkt sen från 2009 nu då.
Men under de där 11 fulla säsongerna då, vad är det största du upplevt inom ditt jobb som fotograf för våra F1-sändningar?
Ja, det finns, det är de tillfällena när man är, för det blir ju som en tävling för mig också, och så när man står där med 100 andra fotografer, så är det en tävling mellan oss också och ta de bilderna var längst fram, och man vill ta de bilderna först ändå, och de bilderna som man har möjlighet att ta först. Det är ju, och det finns några sådana tillfällen som jag kommer ihåg när Sebastian Vettel blev världsmästare. Jag kommer inte exakt året, men när vi var jag och Frida som sprang fram till Christian Horner precis, han satt på
just det,
sin stol där
man, det 2010 tror jag det var.
Ja, det kan stämma. Och när man får de där liksom första intervjuerna, de bilderna, det tycker jag är, det älskar jag verkligen. Och det var lite samma, kom 2009 när Jensen Button blev världsmästare, att man var längst fram där och tog bilder liksom, det var de ögonblicken när man är, det är så himla gött tycker jag. Jag älskar det verkligen. Och det är lite det som driver den hela tiden, att man vill verkligen vara längst fram. Det är ju roligt. Underbart.
Jag måste berätta den, för då satt jag i kontrollrummet när det hände, och då var det just den här det är liksom klassiska bilder på något sätt när han går runt, de är inne i hans garage, det är liksom bara ett myller av folk.
Ja,
och där tror jag att där var Magnus Andersson från Sverige i pole position.
Underbart.
För sina bilder. Så det var väldigt stort faktiskt.
Ja, men det är ju så fint det där, alltså, för det är verkligen det som driver, tycker jag. Jag älskar det.
Jag tror att vi kommer in på någon liknande svar här, men du får se, jag får se hur det blir. Men vad gillar du mest med att vara F1-fotograf?
Ja, det är kanske samma sak, men det är ju hela allt. När man älskar någonting så mycket som jag gör och sen får jobba med det, det är ju helt ofattbart. Att jag reser jorden runt på alla Formel 1-race, det är ju... Jag är den enda fotografen i hela Norden som gör det. Det är ju helt otroligt. Så det är klart att det är ju ett lyxigt jobb på det viset. Det är underbart. Det är ju jättefint alltså.
Jag får ju... Men vad gillar du minst med att vara F1-fotograf då?
Nej, det är klart att det är klart att det är tufft. Man reser hela tiden, man blir jätteläggad och långa flygresor. Det är inte något kul med det. Det är ju jätteslitigt och segt. Ingen tvekan. Men det överväger ju ändå det. Och jag får ju verkligen, när jag kommer till en racerbana, så får jag fjärilar i magen. Det är ju som att man är lite kär varje gång jag närmar en racerbana ändå. Jag tycker det är så himla... Atmosfären på en racerbana är ju helt fantastiskt. Ja, man kan ju åka till en racerbana i Sverige, man kan åka till Knutstorp, och jag får samma känsla där. Helt magiskt. Det är underbart.
Men det är faktiskt, jag har exakt samma känsla. Till och med om jag liksom åker... Det är nästan inte när jag är på resbanan, men när jag vet att nu är jag nära.
Ja,
alltså när man kör upp för på Gelleråsen liksom,
ja.
När man åker på längs den där vägen,
ja.
På fältet,
ja,
till,
ja,
till vänster, och sen ska man svänga höger. Då får jag så här.
Exakt, ja.
Det är något konstigt pirr.
Ja, det är bara pirrar i magen, och det är ju så gött, vet du. Underbart. Underbart.
Och det kanske pirrar något mer när man kommer till Marina Bay Street Circuit kanske.
Ja, fast det är lite samma grej. Det är klart att man kommer att stå och soka där. Det är klart att det pirrar till extra mycket. Det är visst, så är det naturligtvis. Men det är, ja, i grunden samma. Underbart.
Men du, vad gillar du mest med Formel 1 då?
Men det är ju ett tävlingsmoment som är magiskt. Det är ju verkligen. Det är ju helt fantastiskt. Det var något race. Jag blandade alltid ihop några race här som var. Vilket race kan det ha varit som var i höstas? Som var så fantastiskt gött. Brasilien var det. Var inte det jättebra? Och Tyskland var ju. Tyskland var på hockeyn här förra året. Vilket race. Nej, men det...
Just det, förra året.
Ja.
Det var förra året.
Ja, det var förra året.
Jag bara, nej, men det var inte förra året.
Jo.
Det var i år.
Ja.
Jag på
nej, men det var ju helt magiskt. Underbart. Och det är ju, det är svårt att sätta finger på varför man gillar olika saker, men det är bara att, ja, underbart.
Du gör det.
Underbart.
Du gillar tävlingsmomentet.
Ja, det är det.
Men vad gillar du minst med det då? Med F1
ja,
som sport.
Ja, alltså. just det. Nej, men det är klart att det är roligare om det skulle vara 8 team som var väldigt jämlika. Då hade det varit mycket roligare, det är ingen tvekan. Men det är ju någon slags politik så där som är säkert... inte helt lyckad. Men det är ju det som är svårt om det är så mycket pengar inblandad. Vinst kostar pengar. Så det är väl lite det som är tråkigt egentligen, att det inte är mer jämna racing på ett sätt. Men...
Det är lustigt här, för att i samtliga intervjuer som vi har gjort med det här frågeformuläret så har det varit just den grejen att det är politiken och det är ojämnheten någonstans.
Ja.
Och jag håller ju med om det, men bara för att man har hört svaret så pass många gånger så har jag börjat fundera lite på att, och nästan komma fram till att jag vill inte att det ska vara Indycar jämnt i Formel 1.
Nej, visst. Nej, men det är riktigt på ett sätt. Fast det,
på något, men jag vet inte varför. Egentligen så skulle det vara toppen. Men då tror jag att på något sätt så känner jag på mig att om det är så jämnt, då har det blivit så
enklare.
Entypsklassigt.
Ja, visst. Jag förstår den tanken.
Så att det inte är...
Visst. Nej, men jag förstår tanken. Absolut. Men det är ju ändå roligt om man just ser det som tävlingsmoment med bilsport och racing, så är det ju kul om det är mer som så är det ju roligt på ett sätt när det är många som är med och fightas. Men det är lite det som är så extremt med Formel 1, att det är ju, som du säger, ingen entypsracing, och det är därför det blir så spännande också på det viset. Så. Mm.
Ska vi vända, ta ett lite lappkast här och fråga, vad är din idé om perfekt lycka?
Perfekt lycka? Ja, det är ju faktiskt att få lite perspektiv, tror jag, på saker. Och det är lite lustigt detta, för att jag slutade ju faktiskt med Formel 1 förra året. Och sen så började jag jobba på ett annat jobb hemma i Halmstad. Men då fick jag väldigt mycket perspektiv på livet, måste jag säga. Att det är ju, det är bra att testa olika saker ändå, alltså. Och jag tror också att ta lite, i mitt fall i alla fall, att det är lite tvära kast ändå, att någonstans i brytpunkten liksom, ifrån att man gör det ena till det andra hela tiden, att man upplever lite olika saker. Ja, klummigt svar, men
nej, jag tycker faktiskt inte det. Det är jättebra att just att få prova på lite annat och sen så, ja, för att verkligen vara säker på...
Ja, just det, att man hittar rätt någonstans.
För det är väldigt lätt att hamna i gamla hjulspår.
Ja, liksom, ja, precis. Så, ja, visst, ja, men då blir det ingen lycka. Men det är inte svar på frågan vad lycka är egentligen. Nej, men det är klart att när man får vara med glada vänner och sin familj, det är ju den perfekta lyckan. Så är det ju. Mm.
Vad är din största rädsla då?
Min största rädsla då, ja, det vet jag exakt förresten, jag tänker, det är åskan. Jag är så livrädd för åska, vet du. Jag ja, nej, men jag tycker det är skitläskigt om det är åska, och det man ligger, om det är på sommaren eller kolsvart på natten, så hör man att det börjar mullra någonstans bort igen, och så kommer det närmare och närmare, och sen så det får jag, det tycker jag är skitläskigt. Livrädd för åska.
Hur är det då att stå i paddocken där på Hockenheim?
Ja, exakt. Ja, det är ju ingen succé. Nej, just det. Det var väl 2017, tror jag det var. Det regnade något fruktansvärt och åskade precis ovanför huvudet. Och det var då... Fast det är, när man jobbar så är man lite mer på ett sätt fokuserad på det. Och det värsta är liksom åska på natten man ligger hemma. Men det är klart att det är läskigt. Och det är lite på spa där. Man bor mitt ute på en laggård någonstans. Och där åskar ju alltid. Det är läskigt.
Det är därför det inte gillas bara. Mm. Nej, men ni ska också veta det, att när Magnus jobbar, då har han också
en liten antenn.
Det är ju öppna fält, ja. Så det är inte så mycket liksom att om blixten vill slå ner. Och sen så går Magnus runt med en och en halv meter lång pinne på ryggen.
Ja.
Det är inget bra.
Det är inte alls bra. Det kanske inte är en och en halv meter, men den är säkert...
Nej. Onödigt. En halv meter högre än vad du är.
Ja, exakt. Ja. Och det är inte bra. Men läskigt.
Det är det som är kognitiv beteendeterapi.
Ja, jag hoppar av.
Och går runt med pinnen.
Exakt. Ja, det har inte funkat ännu.
Men vilken egenskap hos dig själv uppskattar du minst?
Minst? Ja... Jag skulle haft lite mer tålamod ibland, tror jag. Det har varit kött för mig. Och... inte, det hade varit bra med lite tålamod. Jag gillar mig själv annars väldigt mycket.
Mm. Det är ju du kanske inte är lika välkänd som Janne och Björn och Rickard som syns i rutan. Jag tror att många känner till dig, och det är den här obotliga positiviteten som du utstrålar. Den finns verkligen där. Och därför tycker jag att den här frågan är kanske den mest intressanta. Vilken egenskap hos dig själv uppskattar du minst? Nej,
nu var det
egenskap hos andra uppskattar
du minst. Just det. Nu blir det blir samma fråga igen då. Nej, men det är klart, oärliga människor som inte är schyssta, det är ju helt värdelöst. Det kan inte... och folk som är bittra ändå, det kanske man inte kan hjälpa om man är bitter, men det kan jag tycka är väldigt, väldigt tråkigt när man träffa på människor som är liksom, tycker att det är, ja, man kanske har en anledning att vara bitter, det är möjligt, men om folk som egentligen inte har det, då tycker jag det är, som gnäller liksom, kom igen, det är ju, man blir inte vara glad jämt, men det tycker jag är tråkigt när inte folk, om folk ska hitta fel jämt på vad, man, vad som hela tiden, det är ju tråkigt. Eller hur?
Jag håller med.
Vällust.
Absolut. Men vad är din största extravagans då?
Ja,
lyxiga vanor.
Nej, det ska jag inte säga. Jag är en oerhört enkel människa. Jag tycker om två saker som jag tycker är om mycket. Och det är god mat. Jag tycker om att köpa rätt, någon god fisk eller någon god köttbit. Underbart. Och sen gillar jag att snickra mycket på mitt torp i Småland. Och då tycker jag det är gött att köpa fina verktyg dit. Bra verktyg. Och sen bra om man snickar och köpa fina brädor. Det är gött.
Härligt ju.
Ja.
Jag vet inte om det är liksom upp på Lewis Hamilton-klass där.
Nej, nej, men nu är jag ju en enkel människa, så det går inte riktigt att jämföra oss på.
Kanske inte.
Jag tror inte det är rättvist.
Nej, jag tror inte, kanske inte det. Men vilka tillfällen ljuger du då?
Ja, det händer ju ibland att man gör det faktiskt. Det händer ju ibland att man måste nästan på något ljuga. Och det är ju ibland i form rättepån är ju lurig, vet du. För det får man ju inte göra precis som man vill om man ska följa regelverket. Och det är lite sådär jakten på att ta bilderna. Så kanske du inte får gå precis vad du vill. Liksom. Du kanske inte får gå in dit. Och då är det ju, händer det säkert varje dag när jag är på form rätten på någon bana. Och att jag ljuger från vakt. Och så säger jag, jo men här, ja, här får jag vara. Absolut, inga problem. Inga problem. Och det går ju ibland. Det funkar ju ibland.
Men, du bara går ju. Det är nästan så att du inte ljuger.
Nej, det kan ju vara exakt. Men om man då blir stoppad så får man ju bara köta och säga att här får jag visst vara. Så, då får man ju ljuga lite. Men det är ju en god avsikt egentligen på det viset. Så.
Det är tur för oss.
Ja, jo, men det är ju gött. Absolut.
Vad gillar du minst med ditt utseende?
Minst med mitt utseende? Det finns ju inget fel på mig överhuvudtaget. Kan jag inte komma på. Alltså. Nej, jag skulle säga att jag är lite otränad. Jag skulle behöva träna min mage lite. Det är kanske 1 kilo det handlar om. Men annars så är det ganska bra. Tycker jag.
Du cyklade ju ett tag där.
Ja.
Du gör det inte längre.
Nej, jag cyklar mountainbike och lite racershoj ett tag faktiskt. Men nu om jag istället för att träna så blir det att jag snickrar. Det är på ett sätt, det är ju inte träning också. Oerhört starka armmuskler. Men ändå lite mer träning hade ju
inte skulle. Köpa tunga verktyg.
Ja, visst, det är bra. Magverktyg som. Nej, men jag är väldigt nöjd. Och sen så tänker jag inte så mycket på det där. Man får ju vara glad ändå. Alltså, det är som det är.
Det får man vara. Men vad ångrar du mest i ditt liv?
Vad jag ångrar mest för någonting, vad skulle det kunna vara? Det var svår fråga. Det var den svåraste frågan hittills.
Att du inte köpte hund tidigare?
Ja. Fast det var rätt läge nu. Vi köpte ju en hund bara för i början på, jag tror den 9 december så fick vi hem en liten dvärgpudel, lilla Dino. Helt fantastiskt. Bästa jag varit med om. Jävlar vad det är kul med hund alltså. Jag är helt så det kanske skulle köpt en hund tidigare egentligen, men det var väldigt rätt läge nu faktiskt. Så att säga. Nej, men det var lite grann, man ångrar ju inte, och det är lite så där att man, att på något sätt så är det lite som att med lycka då, om man söker lycka så får man ju gå på sina nitar ibland för att hitta någon lycka också så där. Man kan inte komma på något som man ångrar egentligen, det kan inte göra faktiskt.
Nej. Ja, men det är väl jättehärligt.
Ja.
Ska inte gnugga på den
mer
då?
Nej, det är bra.
Säger istället, var och när var du som lyckligast?
Ja. Det där är såklart, när man får barn är ju helt otroligt. Mina pojkar, Lukas och Ludde, de är superbra. Det är ju fantastiskt att få barn. Det är ju såklart en självklar lycka. Men sen så blir det någon sån här vardagslycka när man kan bli. Och det blir också den där brytpunkten, tycker jag är rätt så. Ja, en brytpunkten mellan hårt arbete och fest ändå. Och att blir det för mycket hårt arbete så är det, då är det tungt ändå. Liksom. Och är det för mycket fest så är det inte heller, då är det inte roligt. Och den där, om man någonstans, när man har jobbat hårt och träffar glada vänner liksom, och sin familj. Det tycker jag är en fin lycka ändå alltså. Det tycker jag är gött.
Jag hade sagt nästan antingen efter säsongsavslutningen, då brukar jag stanna kvar i Dubai,
ja, just det,
med min familj.
Ja, precis så.
Eller på sommaruppehållet, första semesterdagen under sommar.
Ja, ja, men
för
det,
då är liksom,
ja,
ja, alla andra är nästan klara med sin semester och man satt och suktat där.
Ja. Nej, men jag tror det kan hålla med om.
Den är bra.
Och det, då ska jag säga faktiskt att semesteruppehållet, det är en sånt, det där är en fin lyckostund, för då har man varit på massa race och då har man, då känner man, oj, nu blir det väldigt mycket resor från mitt. Och sen så tycker man ändå att då vet man att det är ändå massa race som är på gång också. Man är ledig, men sen har man det framför sig. Därför tycker jag säsongsavslutningen på Formel 1 är lite mer ångestfylld för mig faktiskt. Och tycker, det var tråkigt. Mm. Nu är det slut här. Nu kommer det ju vara 4 månader, 3 månader. Så det är ingen Formel 1 överhuvudtaget. Och den blir lite tråkigare åt andra hållet.
Vilken talang skulle du mest vilja ha?
Ja.
Reseförartalangen?
Ja, men den har jag ju egentligen. Om jag, nej, det har, jag skojar bara.
Det är sant.
Nej, jag skulle tycka var, om jag tycker något som jag skulle tycka var roligt var att vara jätteduktig på att stå och prata inför folk. Och de som kan göra det helt bara och underhålla människor på, det tycker jag är en talang alltså. Det tycker jag är en, vilken bra talang att kunna bara stå och babbla på liksom för 100 personer, 1000 personer och underhålla. Alltså det tycker jag är en cool grej faktiskt. Det är jag ganska dålig på.
Men det gör det nu. Om du tänker dig det. Att du har kanske 20 000 som lyssnar nu.
Är det så många som lyssnar? 20 000? Ja, men det är coolt. Ja,
det kan vara mer.
Ja, menar du det? Ja, men det är roligt ju. Underbart.
Ja. Så nu tränar du.
Ja, bra.
Men vad anser du var din största prestation i livet?
Min största prestation i livet? Jo, vilka svåra frågor. Nej, men det är ju, på något sätt så är det ju ändå en vardagen att den funkar liksom. Det är en prestation att man levererar liksom, jobbar och sen så att familjen har det bra. Det tycker jag är en fin prestation i sig ändå, att man, alltså, jag har svårt att säga någon speciell prestation, så jag har ju inte blivit världsmästare någon gång, alltså jag har ju inte på det viset fått något pris på det, så det hade ju varit en gött om man kan säga att jag vann Indy 500, det var min största prestation. Ja.
Men vad anser du var din största prestation med motorsportsanknytning då? Förutom då att välta Bernie Ecclestone i sin...
Ja, det var en bra prestation. Så jag körde ju lite Formel Ford faktiskt på Knutstorp någon gång på 90-talet. Det tyckte jag var en bra, säkert snabbaste varvtid än.
Ja, det är säkert. Ja. Men jag tänker på, du har ju ändå ett jobb inom motorsport. Vad känner du liksom...
Ja, nej, men jag tycker faktiskt att många gånger så det som vi, de sändningarna som vi har gjort ändå för Sverige liksom, tycker jag har varit många jättefina sändningar, så att det är med ganska små resurser om man jämför med stora tv-kanaler som England och Tyskland har liksom, att vi presterar ju tycker jag bra grejer ändå, så det tycker jag är mina prestationer ändå som faktiskt som vi gör. Men jag tror motorsportsanknytning är väl, vad skulle det kunna vara? Ja, jag vet inte.
Ja, men det kan vara sändningar, för det är motorsportsanknytning.
Det har jag inte tänkt på. Det har du faktiskt rätt. Ja, visst.
Vilka är dina favoritfilmer med motoranknytning då?
Jag tyckte väl Senna-filmen är ju stark. Den har jag sett många år. Jag har säkert sett den 10 gånger. Och jag kan gråta varje gång jag ser den fortfarande. Jag tycker att den är så stark. Och det blir ju... Och sen är ju Ronnie Peterson-filmen. Super Speed.
Super Speed, ja.
Bra film. Stark film.
Väldigt bra.
Och finns det mer för filmer med motorsport? Ja, vet du vad? Det var en rolig film när man var liten. Flåklypa Grand Prix med massa tecknare. Eller någon sån där dockfilm, eller?
Ja. Flåklypa Grand Prix.
Kommer du ihåg?
Reidar Fälg.
Ja, just det. Reidar Fälg. Ja, det var skit.
Il Tempo Gigante.
Ja, ja, ja.
Hette bilen.
Att du kommer ihåg
som
det.
Som fick utslag på... Ja, men du, den där... Jag och min pappa hade... Vi hade ibland killkvällar. Jag kanske var 6, 7.
Menar du det?
Och då fick jag hyra... fick jag hyra vilken film jag ville. Och så åt vi blåbärsbakelser. På kvällen. Då... Då såg man flåklipa alltid, ja. Och sen så såg man den igen morgonen efter, ja, innan man behövde lämna tillbaka.
Ja, skulle du ta och titta på den där igen faktiskt, den säger.
Jag tror att alltså, flåklipa är den största filmen som Norge någonsin producerat. Jag tror att det är deras liksom, julkalle i stort
sett. Ja, men det är en norsk film, alltså, det visste inte jag. Ja.
Nej, den är från Norge och den går alltså varje jul. Det är en julfilm på något sätt.
Ja, ja, de, tänkte,
eller mellandagar.
Ja, de kan i Norge. Fantastiskt, vad bra.
Vi får fråga vår kollega Atle Gulbrand.
Ja, det måste vi fråga Atle sen om det. Det får vi göra. Han kanske är en roster.
Ja. Vilken är den bästa banan du har kört på?
Ja, jag har kört på 3 racerbanor i Sverige. Jag har nog aldrig kört utomlands. Men jag tycker faktiskt att Knutstorp gillar jag skitmycket. Jag tycker det är en riktigt, riktigt charmig liten gullig bana. Underbar. Och jag blir glad faktiskt. Jag var där på förra året på... det var det 3-4 gånger. För det var några Porsche race som vi jobbade med. Och sen, var det någon historisk racing som var det också. Det tycker jag är kul att se. De sladdar runt med gamla Formel 3 och... Ja, det är coolt.
Vilket race är F1-kalendern? Du är ju den som... Alltså av alla... Och som jobbar med F1-sändningen i Sverige så är du den som har rest mest. För vi har det här samarbetet med Danmark. Vilket gör att så här, de få tillfällena som vi inte åker så åker ofta Danmark dit istället.
Ja, precis.
Så kan det vara lite tvärtom. Men det gör ju att du är på allt.
Ja, just det.
Så vilket race i F1-kalendern är det bästa att resa till? Alltså allt sammantaget.
Ja, men du tänker...
Om du tänker in som en... om du skulle vara en... en turist.
Ja, okej. Okay. Om man tänker i vilken stad som man är i Barcelona och så, alltså runt omkring är det lite...
Ja, precis. Ja, så och då om du fick välja ett, vilket skulle du åka?
Ja, det är svårt för jag skulle nog säga det är lite beroende för det hänger lite grann ihop med upplevelsen som är på banan om man ska välja, men jag tycker Austin är ju det är en superbra och det är så himla kul att vara i Austin som stad tycker jag är supercoolt och jag gillar det skitmycket. Men det är klart att som resebana är inte det samma upplevelse som att komma till Suzuka till exempel. Det är ju helt... Men då i andra sidan finns det ju ingenting att göra i Suzuka. Men känslan att komma till en sån resebana som Suzuka är ju helt magiskt. Det är ju helt underbart. Vilket ställe ändå. Men, och så Singapore är ju... Och det är ju kanske inte en sån resebana som är så... Då blir det lite mindre upplevelse på resebana. Men staden är ju trevlig att vara på. Men jag skulle
välja ändå.
Jag säger, men då ändrar jag mig ändå och så säger jag Monza. För det är ju det är, tycker jag, den känslan när man kommer in i parken med alla liksom träden och löven och historien som är där. Och så Milano är ju supertrevligt, så då ska jag säga Monza då.
Vilket är det sämsta? Allt sammantaget.
Sämsta är ju egentligen... Ja, det är ju lite... Det är ju spa faktiskt. Alltså det är ju en klassisk bana. Och det är ju coolt på ett sätt. Och jättefint. Och knallar upp för och rouge och allting. Men det är, finns... Jag tycker det är lite bökigt allting runt i. Och det är jättemycket köer. Och det tar jättelång tid att åka till banan. Och... Ja, nej men om jag skulle det är många favoritställen spå, men jag tycker kanske att det är lite det, jag tycker det är den sämsta då.
Så att du åker alltså hellre till Sochi än till spa?
Nej, nu kanske jag ångrar mig då. Sochi är ju, nej när du säger det, Sochi är, nej det har du rätt i. Sochi är den sämsta då. Ja, du har rätt i. Jag ångrar mig. Spa är mycket mycket bättre. Du har rätt i.
Och hellre till Shanghai än till spa? Jag försöker bara skydda spa här.
Ja. Nej, men det har du kanske rätt i ändå. Ja. Nej, nu ångrar jag mig. Det har du rätt i. Shanghai är ju inte så... Det är ju faktiskt 100 gånger roligare på spa. Det har du faktiskt rätt i. Absolut.
Just det.
Spa är bra.
Lyssna på
dig. Ja, det är bra. Men,
hur fort har du kört?
Ja, just det.
På bana och i trafiken?
Ja,
på banan. Vi säger så här, hur fort har du kört i trafiken?
Jag kanske har kört i 300.
Oj.
Skulle jag gissa på min motorcykel. Jag hade någon gång på 90-talet. Tidigt 90-talet. Men
så 300 på motorcykel?
Ja, det tror jag.
Wow.
Men
alltså.
Ja, det är ju inte bra, det är inte bra egentligen. Det är ju helt värdelöst.
Ja, nej, men alltså jag gissar att du inte gjorde det
varje
centrala Halmstad.
Nej, jag var ute på någon liten väg någonstans. Nej, men det är inte så bra att göra det egentligen. Det är ju onödigt. Det skulle jag inte göra igen.
Mm. Nej. Men du har i alla fall gjort det.
Ja, visst. Visst.
Vilken Formel 1-bil tycker du vackrast genom historien?
Den vackraste Formel 1-bilen är ju de Lotus-bilarna, tycker jag. De cigarrbilarna som är vad kan de vara? Jim Clark, körde de, va?
Graham Hill.
Ja, just det, just det. Ja, precis. De är ju supercoola. Men sen så är ju Ronnie Petersons Lotus 78 där. Jättefina, de här guldiga och svarta Lotuserna. Helt fantastiskt vackra, tycker jag. Ska jag säga.
Vilken racerbil tycker du är vackrast då? Nu får du gå på GT-bilar också.
Ja, okej. Okay. Ja, men då tror jag nog då är vi tillbaka kanske på 60-talet där, eller Ford GT40, Lola T70. De där, det är ju, tycker jag, är otroligt vackra racerbilar, måste jag säga.
Vilken är din favoritbil för gata då?
Ja, det blir någon Ferrari, tror jag. Och Porschar. Porschar är ju fina. Jag är så dålig på beteckningar så där, för vilken olika modeller det heter, måste jag säga. Men
ja. Ferrari Mondial.
Jag minns inte riktigt hur den ser ut, måste jag säga. Men...
Mondial, det är den där lådan. Jag kommer ihåg att vi pratade om den i när vi var i Montreal.
Ja, okej. Okay.
För ett antal år sedan så stod det en sån uppställd.
Ja, just det. Ja, men det. Ja, just det.
Och den höll du på att kräkas över. Men jag tycker att den är
ganska
cool.
Ja, men det kan jag inte riktigt förstå, Erik. Hur kan du tycka den? Den ser ut som en plastbil. Nej, den är inte ful. Ja. Den är inte ful, ska jag inte säga. Men den är inte favorit, kan inte säga. Men då Ford GT, eller vet du, den F40, men en gammal fin Ferrari-bil också. Ja.
Där stod det en sån i paddocken på Jas Marina Circuit senast.
Just det.
Blir man ju tagen av.
Ja, mycket, mycket vackert. Underbart. Nej, det, jag tycker det är så himla roligt med bilar. Det är intressant faktiskt. För det har vi pratat mycket med Eje och med Björn och Janne. De gillar inte bilar, vet du, som du och jag gör riktigt. Inte det konstigt? Nej. För jag tycker det är
konstigt.
Ja, och de ser det som mer en tävlingsredskap, bilar. Alltså, de kan inte, framförallt Eje, vi har pratat mycket med Eje om detta, att han kan inte riktigt förstå njutningen ute och köra en racerbil eller en gatbil som en Ferrari eller sånt. Han tycker det är bara trångt och
Nej, men och det är ju lustigt, för man tänker ju att, och det tror jag är lite så här, från Janne väl kanske en avart där, eftersom han inte är racerförare, men jag tror att vi som inte kör, och det är väl många som lyssnar som inte kör racerbil till vardags liksom. Men för oss är det sån ynnest att få göra det.
Ja, exakt.
Men har du gjort det som ditt jobb, som Eja berättat, han tyckte ju att det var läbbigt och trångt och obekvämt. Så därför sa han att det fanns ingen njutning att köra det.
Nej, visst. Men man kan öka...
Det var ett jobb.
Exakt, visst, det är klart att det blir ett jobb. Man kan tycka att det är konstigt ändå att man inte gillar bilen då. Men... Ja.
Mm. Men det är lustigt. Ja. Men vi håller fanan högt i alla fall.
Ja, bilar. Vi älskar bilar.
Nu kommer en konstig här. Om du skulle dö och sen återuppstå som en person eller en sak, vad tror du att det skulle vara?
Det var ju festliga frågor. Festliga frågor. Ja, vad skulle det kunna vara? Jag skulle kunna vara en stor ek, kanske. Träd och...
Ja.
Det var fint. Jag gillar stora träd, ekar och... Det tycker jag är gett. Mm. En ek.
Vilken sak... Ja, en ek. Det är bra. Mm. Du får vara med länge, men du får inte röra... Du får inte
Nej, det är klart. Men man hänger med, tror jag.
Men jag antar att ekar har tålamod också, så de har väl inte bråttom någonstans.
Nej, riktigt, eller? Då är kanske jag precis tvärtom som mig, men det är bra.
Exakt, men det är bra. Det är det där kognitivt beteendet.
Mm. Ja, det är bra grejen.
Vilken sak som du äger är mest värdefull för dig?
Jag tycker väldigt mycket om mina kameror. Jag är fotonörd också. Jag tycker om att spara mina gamla kameror som jag jobbat med. Jag tycker om, och det är inget värde egentligen, men jag tycker känslan i lite gamla kameror är fint faktiskt. Jag tycker nog mina kameror gillar mycket.
Så du bryr dig inte om den Marcus Eriksson-hjälm du fick när du slutade?
Just det. Det där säger du jättemycket att ni gav mig en sån fin present och sen så fick jag chans att komma tillbaka igen. Det måste vara jobbigt.
Exakt.
Nej, men den är...
Det var bara därför.
Ja, nej, men det... Ja,
ska jag ge tillbaka sen, tycker jag. Ja,
nej, men den blir jag jätteglad för. Den är ju oerhört värdefull. Fantastiskt.
Ja, det är bra. Men du, vad uppskattar du mest hos dina vänner?
Jag tycker om när folk är glada ändå, alltså. Det är det som vi pratar om innan, folk som inte är bittra liksom, och tycker att det här är ju, ja, folk som är glada och checkar, det är ju toppen. Det tycker jag är gött. Ärliga människor, såklart, att det är ingen som är taskig och, men folk som är positiva och gillar och så. Och folk som smittar av sig någon energi som är skön, det är gött.
Mm. Vad är ditt motto?
Ja, det måste väl nästan vara toppenbra. Toppenbra tycker jag är. Det är nog mitt motto. Toppenbra.
Men du känner det, toppenbra. Ja. Du säger det ofta, men du känner det också. Det är inte bara någonting man säger för att sminka bajskorven, så att säga.
Nej, men jag tror jag faktiskt är väldigt positiv i mig själv ändå. Och jag tycker om nyfiken. Jag tycker att jag gillar inte att gräva ner mig i saker och fundera, utan det är toppen. Toppen bra. Mm. Men visst, det kan man ju analysera varför man tycker det och så, men jag tycker att det gör man sig.
Vi behöver inte. Sista frågan, Magnus. Vad tror du är meningen med livet?
Ja, vilka... Är det du? Har du kommit på alla frågor till det här manuskriptet som vi...
Nej, vi har väl tweakat dem.
Ja, du har snott dem.
Men det är inte jag som kommit på dem.
Nej, det är kanske inte så. Nej, men det är ju svårt. Nej, men det är ju ändå, tycker jag, den där balansen i livet, massa projekt ändå, tycker jag, skapa någonting. Så att det blir att göra lite avtryck, tror jag. Det tycker jag är rätt så bra, att man gör någon slags avtryck ändå i tillvaron, att ja, den där brädan spikar Magnus upp för 100 år sedan på, och den där bilden, så det tycker jag är på något sätt fint i alla fall, att man gör grejer som finns kvar. Ja, jag vet inte.
Tack.
Underbart.
Tack, Magnus Andersson.
Vad kul att vara med i podden, Erik.
Mm, toppenbra var det.
Toppenbra.
Magnus Andersson där, alltså. Ingen TV utan Mange, som han då heter på Instagram och överallt. Faktum är att vi skapade det här Instagramkontot. Jag vet inte om han nämner det i intervjun här. Jag minns inte om han gjorde det. Men vi skapade det här Instagramkontot på flygplatsen i Seoul. Mm. För måste det bli då 3 år sedan, när vi flög direkt från Singapore. Vi hade just haft en ledig dag i Singapore, haft världens trevligaste dag. Vi hade farit runt och sightsat och ätit gott och allt vad vi hade gjort. Sen dagen efter skulle vi då flyga till Japan, till Nagoya, och när vi mellanlandade i Seoul efter 7-8 timmar sådär, så klev vi av dötrötta, och då fick vi för oss att då skulle Mange Andersson ut på Instagram, och där har han blivit kvar. Han är väldigt kul. Tar väldigt fina bilder på sin nyinhandlade hund, bland annat.
Mm. Bland annat, ja.
Bland annat.
Det finns också Formel 1-grejer.
Typ. Men han är, i och med att han är fotograf, så är han ju duktig på att ta bilder. Till skillnad från till exempel mig. Du är ju också lite så här, du är noggrann när du tar bilder. Jag är inte lika noggrann. Jag bara trycker av och sen får det bli som det blir.
Vill man se hundar så kan man följa dig ändå.
Kan man göra.
Menar, det är ju ändå, ja.
Jag har två.
Ja, exakt.
Just det. Ja, nu ska vi inte babbla mer om det. Det här Prost Motorsport Questionnaire rullar på ett tag till. Vi har en riktigt, riktigt bra gäst klar.
Mm. Tom Kristensen med 9 Le Mans-segrar och en testförarroll för McLaren.
Just det.
Blev aldrig något start, men, och han är även en Viasat-kollega.
Just det. Och FIA-domare.
Precis. Så det är en bra kombo
och
där.
Och med.
Ja, jätte hygglig typ faktiskt. Så att han kommer vara med, inte nästa vecka, för att nästa vecka ska vi spela in den med honom. Men vi jobbar på andra, we're going international.
Just det, just det. Det är ju spännande. Jag vet ju vad du jagar, så att säga, men vi kan inte avslöja dem ännu, va? För om vi gör det, då måste vi döda alla.
Ja, och sen så är det inte ens säkert att det blir av heller, så då blir det bara en onödig besvikelse. Exakt. Men kanske främst därför.
Ja, främst därför. All right, det får vara avslutningen på veckans Formel 1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Vi säger tack och på återhörande. Hej då!
Hej då!
Viasat Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Proffs på säkra väg och byggarbetsplatser.